Förr eller senare exploderar jag. Av John Green. I översättning av Ylva Stålmark. Till Esther Earl. Medan tidvattnet strömmade in såg den holländska tulpanmannen ut över havet. Förenare, genmälare, förgiftare, fördunklare, uppenbarare. Se på det, hur det höjer sig upp och höjer sig ner och tar allt med sig. Vad är det? Frågade jag. Vatten, sa holländaren. Ja, och så tid. Peter van Houten, ett storslaget lidande. Kapitel 1. På senvintern mitt 17:e levnadsår kom min mamma fram till att jag var deprimerad. Antagligen för att jag sällan gick hemifrån. Låg rätt mycket i sängen, läste samma bok om och om igen, inte åt så ofta och ägnade en ganska stor del av min rikliga fritid åt att tänka på döden. Varje gång man läser en broschyr eller hemsida eller något om cancer finns depression med på listan över cancerns biverkningar. Men egentligen är depression inte en biverkning av cancer. Depression är en biverkning av döendet. Cancer är också en biverkning av döendet. Nästan allt är det faktiskt. Men mamma ansåg att jag behövde behandling, så hon tog med mig till min ordinarie läkare Dr. Jim, som höll med om att jag praktiskt taget höll på att drunkna i en förlamande och helt och hållet klinisk depression, och att man därför borde justera min medicinering, samt se till att jag gick med en stödgrupp som träffades en gång i veckan. Den här stödgruppen hade ett skiftande persongalleri, där alla befann sig i olika stadier av tumörbaserad ohälsa. Varför skiftande? En biverkning av döendet. Stödgruppen var förstås deprimerande som fan. Det var möte varje onsdag i källaren till en stenkyrka byggd i form av ett kors. Vi satt allihop i en ring precis i mitten av korset, i skärningspunkten mellan de två brädorna där Jesu hjärta måste ha varit. Jag noterade det eftersom Patrick, stödgruppens ledare och den enda i rummet som var över 18, pratade om Jesu hjärta på vartenda jäkla möte. En massa snack om att vi som unga canceröverlevare satt mitt i Kristus jätteheliga hjärta och allt vad det var. Så här gick det till i Guds hjärta. Vi 6 eller 7 eller 10 som var med gick eller rullade in, plockade åt oss av ett torftigt urval kakor och läsk, slog oss ner i tillitens ring och lyssnade på Patrick när han för 1000:e gången återgav sin deprimerande, sorgliga livshistoria. Om hur han fick cancer i pungkulorna och skulle dö men inte dog. Så här var han nu. En fullvuxen vuxen i en kyrkkällare i Amerikas 137:e trevligaste stad. Frånskild, tv-spelsberoende och i stort sett utan vänner. Hankade sig nödtorftigt fram på att exploatera sitt carcinogena förflutna och jobbade på att skaffa sig en masterexamen som inte skulle förbättra hans karriärmöjligheter. Under tiden väntade han, som alla vi andra, på att Damoklessvärdet skulle skänka honom den befrielse han hör och häpna undslapp för alla dessa år sedan, då cancern tog båda hans kulor men sparade vad bara den mest generösa person skulle kalla hans liv. Och så bra kan det gå för er också. Sen presenterade vi oss. Namn, ålder, diagnos och hur vi mådde idag. Jag heter Hazel, sa jag när det blev min tur. 16. Först sköldkörteln, nu med en imponerande och sen länge bofast satellitkoloni i lungorna. Och jag mår helt okej. Okay. När vi hade gått laget runt frågade Patrick alltid om det var någon som hade något att berätta för de andra. Och så drog stödsnacket igång i ringen. Det pratades om att slåss och kämpa och vinna och krympa och röntga. I rättvisans namn måste det sägas att Patrick lät oss prata om att dö också. Men de flesta var inte döende. De flesta skulle nå vuxen ålder precis som Patrick. Det här innebar att det fanns en hel del konkurrens med i bilden. För det var inte bara själva cancern vi ville besegra, utan också de andra i rummet. Som till exempel, och jag fattar att det är irrationellt, men när de talar om för en att man har typ 20% chans att leva i 5 år till, så sätter matteapparaten igång i huvudet och man räknar ut att det är 1 på 5. Och så ser man sig omkring och tänker, som vilken frisk person som helst skulle göra, jag måste överleva 4 av de här jävlarna.